Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och frälsaren Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Herre, Herre, öppna du mitt öga och låt mig se dig i din martyrskrud. Jag fattar dock ännu så föga utav din kärlek till din köpta brud. Och låt mig se dig klädd i törnekrona, begabbad, sargad, plågad, döende. Och låt mig se dig där du går att sona all världens synd, min dyre frälsare. Och låt mig se dig, låt i fröjd som smärta min blick få vila vid din korsgestalt. Inprägla, Herre, djupt ut i mitt hjärta den sanningen att du fullbordat allt. Amen. Han var frestad i allt så som vi, dock utan synd. Så står det om Jesus, den andre Adam. Och just i det där orden att Jesus frestades, segrade, vann över det onda, i det har vi vår frälsning. Det som vi här ikväll ska stanna upp inför så är framförallt jämförelsen mellan den första och andra Adam. Eller åtminstone kommer vi in på det ämnet. Och jag har valt att stanna upp inför den här texten som handlar om hur det gick med första Adam. Syndafallstexten, som också är en av veckans texter. Vi har den i första Mosebok 3. Och nu är det ju så att den här texten är ganska bekant. Jag kommer inte att läsa den, men vi går igenom den. Det är som i bibelstudieform. Vers för vers. Och här liksom lär vi oss en hel del om både det onda som finns i vår värld och i vårt hjärta. Också om den upprättelse som då finns i den andra Adam i Kristus. Den gamla ormen, så är enligt första Mosebok 3 orsaken till att vår värld, och det gäller också om oss människor, vi skapades ursprungligen goda, fullkomliga, men vi är inte längre sådana som vi en gång var. Alltså där är ormen orsaken. Där är ormen, så att säga, den som förde det onda in i vår tillvaro. På det sättet så säger Guds ord. Nu har man funderat så här. Om nu Gud skapar allting gott, varifrån kom den där djävulen, ormen? Eller som konfirmander kan uttrycka det. Har Gud skapat också djävulen? Det är ju alldeles klart att allt vad Gud skapat är gott. Ursprungligen var allt fullkomligt. Också den osynliga andevärld som Gud skapade var god. Men det finns texter i Bibeln, till exempel Jesaja 14, Uppenbarelseboken 12, som säger att upproret mot Gud så börjar i andevärlden hos änglarna. Av vilka en del inte ville vara Gud underdånig, utan reste sig upp mot Gud under ledning av den ängel, du strålande morgonstjärna, du gryningens son. Jesaja 14, 12. På hebreiska så finns där i ordet, där i den texten, ordet Lucifer, att han ligger så att säga bakom upproret. Men istället för att han skulle åtta Guds plats, Gud tillät det inte utan kasta honom ner i jorden, Uppenbarelseboken 12. Och när Gud skapat människan såg djävulen möjligheten att få människorna med i upproret. så finns han då mitt i allt där bland lustgårdens träd. Han som också Herren Gud hade gjort, som det står, ormen som Gud hade gjort, var listigare än alla andra markens djur. Och på samma sätt som han då angrep Adam och Eva, på motsvarande sätt så angriper han oss också idag. Han kommer förklädd, han kommer som orme. Skulle han ha kommit i egen lågperson? Och skulle han på det sättet ha gett känna vilka onda avsikter han haft? Skulle nog Eva varit på sin vakt? Om han sagt till exempel så här att här kommer jag. Jag är den onde. Nu ska jag bedra dig och din man Adam. Så att ni bryter mot Guds bud. Nu hade Eva liksom flytt snabbare än fort. Frestaren är inte så dum. Han förställer sig. Han uppträder i en skepnad så att Eva inte förstår vem hon börjar debattera med. Och åtminstone när jag läste den här texten så har jag ibland kommit att tänka på den här sagan om rödluvan och vargen. Vargen äter krita för att förvränga sin röst. Och det är någonting av det här samma med den onde i paradiset. Han talar med vänlig stämma. Han kommer på ett mycket saktmodigt och nästan ödmjukt sätt. Hon vet inte alls vad det handlar om. Minns att frestan ligger snara. Är du minst förmodar faran. Sådan är hans sed. Just att han som är ondskans andemakt nummer ett. Att han kan förskapa sig till en ljusets ängel. Och hans direkta angreppspunkt, det är och har alltid varit att förvränga Guds ord. Naturligtvis var han på fallrepet Eva. Rennar hon börjar debattera med orme. Så att rennar prasslandet hördes i lustgården. Där bland träden så borde hon ha flytt. Bättre fly än illa fäkta. Men vem av oss människor, alltså inte bara de andra, utan också oss som kanske har vår bakgrund i den konservativa delen av väckelsefromheten i den evangeliska rörelsen. Har vi ändå inte gjort samma erfarenhet som Eva? När frestaren kommer med lenstämma och säger som om han inte avsåg någonting ont, ska Gud ha sagt att ni inte får äta av något träd i lustgården. Nu har det legat nära till hans för oss sen var att börja diskutera, precis som Eva, och börja tänka att vad är det riktigt som Gud har förbjudit? Och kan det vara så noga med allt Guds ord? Och tiderna förändras, och vi med dem, så brukar vi säga. Och fastän jag inte är bibeltrogen i allt, det där som sades för väldigt, väldigt länge sedan, och det där som inte passar vår tid, kan man inte tänka sig att det där bibelordet ändå borde nytolkas i nya tider. Alltså sådana tankar sår djävulen in hos Eva. Hon som ursprungligen är bibeltrogen, men som genom debatten blir tveksam vad gäller Gud, Guds vilja, Guds väse. Nå, hon är nog tvivlande. Nå, ändå försvarar hon Gud genom att säga att vi får äta. Vi får äta av frukterna från trädet. Det är som om hon gjorde ett tappert försök att försvara Gud. Allt är tillåtet för oss. Gud är verkligen generös. Bara på en enda liten punkt och på en obetydlig punkt så vill han visa att vi inte är hans jämlikar utan att han är över oss. Om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den, rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. Alltså det viktiga enligt den här syndafallsberättelsen är nog det här att stå fast vid allt Guds ord, allt Guds rådslut. Också det där som vi tycker är på något sätt otidsenligt, oförnuftigt. Och kanske det där ordet som biskoparna eller teologerna, experterna i bibelkunskap säger att vi måste tolka det på ett annat sätt. Och när man uttrycker sig på det sättet så går det hem i en sekulariserat samhälle. Sådana där nytolkningar vi känner nog väldigt bra till vad det handlar om. Man säger så här att den Gud som har skapat dig med den läggning som du har, så han kan inte tillåta. Eller han som förbjuder just detta bud. Där det nu har blivit så mycket annorlunda. Och idag så är alla jämställda. Varför ska det vara så där i kyrkan? Och så skyller man på Gud och så menar man att Gud är kärlekslös. Och så säger man att en sådan Gud är en motsägelse. Och det är precis det här som Eva då börjar fundera över. Alltså ormens attack på henne gick ut på att så ut tvivlet på Guds ord, tvivlet på Guds kärlek och hans godhet. Och så börjar hon då tänka att är det verkligen så där med Gud, att han är småskure, att han är missundsam, tänk om han inte vill vårt bästa. Och så här kan vi människor börja tänka. Och vi vet allihopa att där finns nog en benägenhet att tänka i sådana banor. Var och hur skedde syndafallet? Enligt Bibeln så är ju synden inte bara detsamma som en ond handling. Och det här framgår tydligt av första Mosebok 3. När ormen då lyckats få Eva att börja tvivla, så blir han mitt i allt djärvare. Ni ska visst inte dö, säger ormen. Och han säger det på ett mycket fast och övertygande sätt, kan vi ana. Han liksom betonar. Och han liksom säger klart och tydligt att ni ska visst inte dö. Men Gud vet, säger ormen, att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och så låter han samtidigt den där förbjudna frukten så att säga dingla för ögonen framför Eva. Det vattnas i munnen, hon äter. Och nu finns tre verb där som visar var och hur synden kommer in i världen. Och det första är att hon såg. Alltså synden börjar ju inte med det yttre, utan synden är i första hand det inre. Den finns där i det innersta hos oss. Och det här är våra bekännelseskrifter väldigt noga med att understryka. Synden som den onda begärelsen. Vi föds med ond begärelse. Vi föds med ryggen vänd mot Gud. Hon såg. Sen sägs om henne att hon tog och åt. Där har vi verksynden, den onda handlingen, som är följden av att hjärtat är ont. Och ännu står det, hon gav också sin man som var med henne och han åt. Synden söker med brottslingar. Och det ligger mycket i det där som man brukar säga att synden avlar av sig. Och på något sätt om det går på tok för mig så vill jag locka andra med på samma väg. Och sen när syndefallet ägt rum, då vaknar Adam och Eva till besinning. Det står att deras ögon öppnades. Vad var det som de förstod? De förstod samma sak som det förlorade sonen begrep när han lämnat faders hemmet. Alltså när människan lämnar Gud, när det blir ett glapp mellan Gud och oss, när vi skiljs från Gud genom vår synd, då blir vi inte fria som vi trodde. Eller som den förlorade sonen tänkte när han lämnade fadern. Att nu är jag fri. Utan då var han träl under en annan herre. Träl under synden. Den trälbundna viljan. Vad hände med Adam och Eva när de sett sin synd? Det som vanligen sker när vi människor blir medvetna om vår skuld inför Gud. De försökte gottgöra som vi brukar också försöka med. Det står ordagrant i första Mosebok 3:7 så här. Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Och just i det där orden hur Adam och Eva plockar löv från träden och sen sätter som en krans runt sig för att dölja sig. Det finns målningar till exempel i Tarjar kyrka just över det här motivet. Men man har just i det här försöken sett den urgamla benägelsen hos oss människor. Att försöka kyla över. Eller att försöka med egna gärningar, egna fromhet, dölja synden. Men synden är stark, en makt i våra liv. Det är just det här som så starkt kommer fram, att synden är, den får oss i sitt grepp. Den liksom behärskar, den börjar styra och leda. Och det är där som man vill få oss att tro att det är något naturligt. Idag bland inom psykologin säger man att man ska visa sina känslor. Och inte det är något fel med att vara arg. Inte det är något fel ens att man på något sätt lever ut sina inre behov. Man talar så mycket om det där att allt det där som finns hos oss är någonting naturligt. Det är någonting medfött, det är någonting skapat. Inte det på det sättet. Utan det är någonting som kommit in genom synden. Enligt syndafallets berättelse. Och nu förhåller det sig så här att vi lever i en värld där vi människor sträckt oss efter frukten på kunskapens träd. Vi har ätit av denna frukt på både gott och ont. Nu är det sant att kunskap, vetenskap, forskning kan föra mänskligheten framåt. Används kunskapen rätt så är det gott och väl. Men det är ju så ofta vi använder vår kunskap, vårt förnuft på ett oriktigt sätt. Också så att vi förstör för andra, förstör för oss själva. Gör vår värld otrygg och skapar kärnvapen och allt möjligt annat. Kunskapens träd på gott och ont. Vi som har ätit av den frukten, vi är under döden. Så säger syndafalls berättelse. Och samtidigt lyftas på täckelset. Här ges ett löfte till Adam och Eva, till oss. och det är Guds överraskande kärlek till de fallna. Alltså det naturliga efter syndafallet ska vara att människan som tagit avstånd från Gud ska ha lämnats åt sitt öde. När ni har övergett mig så överger jag er. Så borde Gud rimligtvis ha sagt. Och motsatsen inträffar. I kvällsbrisen hörde det Herren vandra i lustgården. Liberala teologer så har i det här orden sett någon slags någon form av naivitet. Man har dragit på munnen och den här beskrivningen av Gud som kommer i människodräkt. Konservativa teologer igen har i orden sett en anspelning på Kristus. Alltså när Gud kommer som en människa, redan i gamla testamentet, så ska du och jag tänka på Kristus. Han som blev människa i tidens fullbordan. Och nu kommer han här på kvällskanten. Och alltid när Gud kommer i Kristus, inte kommer han för att döma. Han kommer för att frälsa. Och varför gömmer sig Adam och Eva? Om ändå Gud där på syndafallskvällen vill liksom göra upp, också vill föra dem till frälsning. Jo, efter fallet så gäller vad Paulus säger om oss människor i Romarbrevet. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det är inte Guds lag underdånigt och kan inte vara det. Så att när Gud kommer oss syndare till mötes, så det är alltid på det sättet att det hos dig och mig, hos Adam och Eva, hos oss människor. Även om Gud vill oss det goda, vi är rädda. Vi drar oss undan. Vi flyr den Gud som är oss nådig i Kristus. Det står att de gömde sig bland träden i lustgården. Säkert där bland de där allra grösta stammarna. Vilken dårskap, säger Luther. Han har ju lagt ut den här syndafallsberättelsen på ett enastående fint sätt. Han säger vilken dårskap. Vi gömmer oss för mycket för varandra. Men för Gud kan vi inte gömma. Och sen när Gud ropar på mannen, var är du? De orden betyder inte att Adam har gömt sig så bra att Gud inte vet var han finns. Utan ropet, var är du? Det är Guds rop som går genom tiderna, genom historien, från början till slut. Guds rop, lagen, evangeliet. Det som vi möter när vi lyssnar till Guds ord eller läser Bibeln. För Gud vill väcka till besinning, vill föra oss tillbaka till sig. Den här dialogen mellan Gud och Adam är anmärkningsvärd. Adam förklarar nästan så där mer eller mindre urskuldande. Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt. Eftersom jag är naken, därför gömde jag mig. Och Guds svar är avslöjande. Vem har berättat för dig? Eller vem har låtit dig förstå att du är naken? Har du inte ätit av det tredje bjöd jag att äta av? De orden betyder helt enkelt. När jag skapade dig och du utgick ur min hand var du naken. Och denna din ursprungliga status är ingenting att skämmas för. Men har du inte ätit av det förbjudna? Är inte felet med dig, din synd? Det är på något sätt som om Gud skulle tvinga Adam att komma fram med sanningen. Är inte felet med vår livsvandring här i världen att vi har blivit lurade? Att vi är slavar, att vi har fallit offer för ormens attacker. Och är inte felet med dig och mig att vi inte vill tro att det som Gud gjort genom Golgata, Kristi Golgata verk, är tillräckligt. Och att Gud i Kristus är oss nådig och förlåtande. Alltså allt det här finns med i det här samtalet. Och här framgår nog att det bästa för oss, det är nog att man säger hur det är. Det är ju inte så när jag bekänner synden att jag avslöjar för Gud mina hemligheter. Men det är frågan om att Gud vill ha min bekännelse. Också min syndabekännelse. Men han förlåter mig inte för bekännelsens skull. Han förlåter mig inte för ångerns skull. Han förlåter för Kristi skull. Men det som är så underligt med oss, det är det som finns också i syndafalls berättelse. Istället för att erkänna skyller vi vår personliga skuld på andra. Adam förnekar inte skulden direkt, men han bortförklarar. Kvinnan som du satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Lade märke till att Adam vältrar över skulden inte bara på hustrun, utan han är betydligt fräckare. Kvinnan som du satt vid min sida, hon gav mig. Och det är inte på pricken hur det brukar vara med oss människor. När vi funderar på det onda som finns, både hos oss och hos andra, hos grannar och hos i vår värld. När någonting ont inträffar, då funderar man och sitter kanske i en soffagrupp. Och så frågar TV-reportern att hur kunde Gud tillåta? Och det är precis på det sättet som man skulle ställa Gud till svars för allt. Och att på något sätt säga att jo, det är nog min skuld, det var nog mitt fel. Det är på något sätt så svårt och omöjligt för oss. Också Eva skyller ifrån sig. När hon får frågan, vad har du gjort? Vad är det som du har gjort? Så ljuder svaret, ormen bedrog mig. Hon inte hennes svar ändå är riktigare. Men det finns ju också hos henne det här att hon drar sig undan. Eller det där som vi människor alltid menar. Inte det mitt fel att världen är ond på det sättet som det är. Och inte det är mitt fel att jag är sådan jag är. Det är föräldrarnas fel, det är samhällets fel, det är genernas fel. Det är alltid frågan om att kasta skulden på andra. Men så lär inte Bibeln, utan syndafallsberättelsen lär oss att vi bär på en personlig skuld. Men det slutar ju inte där. Utan slutet av syndafallsberättelsen. Ja, på sätt och vis så tecknar den slutet av berättelsen. Den livsvandring som vi alla har. Man kunde också säga att här tecknas den första domedagen. Och villkoren för oss människor. Och det som enligt syndafallsberättelsen är skyldiga till att tillvaron är sådan den är, det är ormen och människan. Adam och Eva. Och det är just ormen, Adam och Eva, dessa tre, som har Gud placerats på det anklagades bänk när Gud kommer för att avkunna domen. Och den hårdaste domen drabbas ormen av. Eftersom du har gjort detta, skall du vara förbannad. Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen. Man kunde ju ha förväntat sig att Gud på något sätt direkt skulle ha knäppt till den onde. Att han på något sätt skulle ha stanna av, gjort slut på ondskan. Men han hade ju den underen förlett människorna. Och då hade Gud tvingats också förinta mänsklighet, eliminera människorna. Och det vill han inte. Men han pekar på just i dessa ord, Gud, vad som Paulus kallar Guds vishet, Guds frälsningsrådslut, det som Gud tänkt ut ren för en världens grundvad var lagd. Just ren förrän han skapade, så visste han hur han skulle rädda människorna, just genom att själv bli människa. Genom att komma in i skapelsen. Genom att låta sig födas av kvinna. Och så skulle han som kvinnans sed, den andra personen i guddomen, Gud och människa. Han skulle då, ja hur stod det? Det stod, jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Mellan din avkomma och hennes avkomma. Här ser vi då striden mellan Gud och Satan. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Han ska krossa ditt huvud. Det talar ju om att han blir tillintetgjord, den onde. Men det ska ske genom att du, ormen, ska hugga honom i hälen. Det där orden, hugga i hälen, eller stinga i hälen. Det där orden är så knepiga därför att enligt vad sådana där förstå sig på vad det menar, så syftar de där orden direkt på korsfästelse. Hugga i hälen, så det pekar på hur liksom den där spiken går genom den korsfästes häl. Därför sägs också redan på Bibelns första blad, eller på i första Mosebok 3, inte bara den onde ska krossas, utan också på vilket sätt. Det ska ske genom kvinnans sed, genom Kristus, som ska korsfästas och själv lida döden. Men just på det sättet, genom korsets död, övervinna den onde. Och det är under denna kärna vi lever. Vi tycker att livet är mörkt ibland, och det är sant. Det är mörkt i våra hjärtan. Men hoppets strål eller ljuset lyser över vår väg. Genom Kristus. Genom att han har besegrat den onde. Genom att han är starkare. Ormen han krossat. Fängelset sprängt. Världen förlossat. Himlen och skänkt. Eviga livet. Sällhetens hamn. Har han och givit. Pris i hans namn. Amen. Herre, vi tackar dig för att du har lidit korsets död för vår skull på Golgata. Besegra den onde och för att vi genom dig har syndernas förlåtelse, evigt liv och frälsning. Tack för att du har upprättat oss ur fallet. Amen.